Den här podden gör jag tillsammans med Mindfulness-appen. Jag är så enormt stolt över det här partnerskapet. För att lära sig vara närvarande i vardagen så är det ett hjälpsamt verktyg att just ha Mindfulness-appen när man ska hantera stress och förbättra sin sömn. Och jag skulle vilja tipsa om hur jag gör för att få in vanan att meditera. Ibland kommer jag av mig, men när jag får in rutin på det så gör jag det verkligen löpande. Och det jag gör då det är att jag mediterar samma tid och på samma plats varje dag. Börja hellre med någon minut varje dag istället för en längre stund och kom in i rutinen och öka sen därefter längden på meditationen. Det har i alla fall funkat för mig. Så jag tycker verkligen att ni ska gå in och testa Mindfulness-appen, för det finns så mycket att välja på där.
Välkommen till min podd Nyfiken på. Här får jag chansen att möta människor som jag är nyfiken på utifrån deras historia, kunskap eller erfarenheter. Människor som jag inspireras av och förhoppningsvis kan vi med det inspirera er. Och om ni gillar avsnittet får ni jättegärna dela det så fler får chansen att lyssna. Och det ger mig också möjlighet att få spridning på podden så att jag kan fortsätta länge att bjuda in människor till roliga och intressanta samtal. Glöm inte att du också kan gå in och prenumerera eller följa podden så missar du inte när avsnittet släpps. Veckans gäst är Annika Trogen. Hon gick från att vara chef i finansvärlden till att starta eget som båtinstruktör och det vid 50 års ålder. Det beslutet tog hon efter att hon drabbats en tredje gång av utmattningssyndrom. Det var inte bara det hårda tempot och stress inom jobbet som ledde till att Annika hamnat i utmattning flera gånger. I det privata livet var det också stress och sorg då hon gick igenom en skilsmässa, hennes mamma gick bort och hon hade också två små barn hemma. Att välja en ny inriktning inom yrket och få kunskap om återhämtning, det var räddningen. Jag är nyfiken på hur hon hanterade sin utmattning efter allt som hänt. Hur hon hittade verktygen att ta sig tillbaka. Och hur hon gick tillväga för att våga lämna ett toppjobb för att istället starta eget. Jag mötte Annika första gången när jag och mina söner hade en dagskurs med henne för att bli ännu tryggare med båten och med havet. Och jag inspirerades direkt av hennes lugn, kunskap och livshistoria. Som vi bara hann snudda vid lite grann. Så jag är så glad att få träffa henne igen här i podden. Och få dela hennes härliga energi, lugn och klokskap med er. Men det är ju så härligt att få träffa dig igen. Vi hade ju en fantastisk dag, jag och mina söner med dig på båten.
Ja, roligt.
Mm. Ja, Annika, det var en helt magisk dag. Och vi hade då bokat några timmar med dig. Det var fem timmar som vi faktiskt var ute.
Yes.
Det blåste rätt duktigt den dagen. Vilket vi faktiskt kom fram till att det var bra.
Ja.
För då fick man ju liksom lära sig när det är lite stökiga omständigheter att hantera båten.
Mm.
Och det var som en av mina söner sa. Jag måste alltså läsa här för jag tyckte det var så bra. Det är så skönt att lära av någon som är så lugn men ändå full av energi.
Oj, ja, ah, vad fint sagt. Ah.
Det, och, mm. det var, och då sa jag, precis, jag vill bli som Annika.
Ja.
Så snart ska jag köra båt som du.
Jaha.
Men den energin och den glädjen i ditt yrke, det är liksom någonting som verkligen inspirerar. Men det har ju inte varit en enkel resa till där du är idag. Men om vi tar det liksom lite grann från början, för du började ju inom finansbranschen.
Ja.
Mm. Vad gjorde du där?
Jag var personalchef på ett kapitalförvaltningsbolag. Så att ja, jag var global chef. De hade verksamheter i stora delar av världen. Så att där jobbade jag och jobbade hårt. Det var också världens roligaste jobb. Det var skitkul. Men ja, tog det lite för hårt.
Vad var det inom finansvärlden som, om man tänker på yrket i hela, alltså du hade ju ändå en ganska lång karriär där.
Ja.
Som du gillade.
Jo, ja, precis. Och jag har ju egentligen, jag jobbar ju då med personalfrågor på slutet, men jag har en bakgrund från Handelshögskolan och har liksom varit i näringslivet i alla år. Och jobbat då, dragits till miljöer med väldigt högt tempo. Det har alltid varit entreprenörsdrivna bolag med full fart och man har liksom anställt mycket folk och expanderat och öppnat nya kontor ute i världen och sådär. Det är ju väldigt roligt. Det händer alltid någonting nytt, det finns alltid utmaningar, det är massa begåvade människor. Det har varit fantastiskt, måste jag säga. Men ja, då har jag ju kört lite hårt.
Det är ju det som också är, kan jag tycka, eftersom du har drabbats av utmattning och det har ju även jag gjort. Och jag tyckte någonstans att det är svårigheten, för att
när vi har roliga jobb så kör man liksom på. Man triggas ju väldigt mycket av det här roliga och det som händer och man känner att man går vidare. Så att det blir inte kanske riktigt att man känner av. Hur var det första gången när nu är det ju 3 gånger och första gången, vilket år var det?
Det var i samband faktiskt med 9/11. Jag jobbade på EF, språkreseföretaget. Då var det full fart, minst sagt, i en verksamhet som då var väldigt beroende av resande. Och då hade jag både en personalchefsroll och jag var också ansvarig för språkresor i södra Europa. Så att det var extremt hektiskt och jag veckopendlade till Schweiz just då. Så att, då var jag ju, satt jag och grät på morgonflyget till Genève varje måndag och undrade varför, hur blev det så här? Men fattade liksom inte riktigt att det var kroppen som sa ifrån att jag hade ju världens roligaste jobb. Varför sitter jag här och gråter?
Alltså just det att man inte förstår sina egna tårar egentligen.
Nej, inte alls.
Kunde det se så här att, alltså jag är ju bara trött. Du förstod det inte?
Det ju låter ju helt märkligt i efterhand. Men jag tror att jag hade liksom inte riktigt tid att tänka på det. För det var ju, man tycker ju ofta att man håller på med så viktiga saker. Ja. Vilket man i perspektiv så där kan tycka kanske. I efterhand kan man tycka att det känns lite lustigt att man tar både sig själv och en del andra saker på så himla stort allvar och tycker att Gud står och faller med min insats. Liksom. Det gör det ju oftast inte. Det finns ju andra saker som är viktigare. Mm. Men så att då fick jag faktiskt diagnosen utmattningsdepression. Så jag har alltid kämpat mot att ha varit väldigt ledsen. Mitt uppe i all den här energin som jag har och tycker att det är så roligt med många saker och sådär. Så har jag ju då varit ganska ledsen också. Och inte fattat att det var bara kroppens... Vissa får andra kroppsliga problem och jag fick då tårar som en sån liksom grej.
Så att depressionen var egentligen inte att du var deprimerad över någonting? Nej. Det var mer att
trötthet tror jag faktiskt.
Ja. Men just det här, hade du märkt några signaler innan du satt och grät på planet?
Hade jag ju säkert. Lite korttidsminne. Man står och ska in på sin egen portkod och bara, nej, hur var det nu? kommer inte ihåg den. Eller såhär, just såhär, sifferkombinationer till kontokortet. Jag brukar vara rätt snabbtänkt. Och sen bara, nej, nu tog det stopp. Det bara koppla inte i huvudet. Så att visst fanns det signaler, men de tog jag inte till mig.
Nej, och det brukar man ju höra att det är ganska vanligt just det där att man inte riktigt... Jag kommer ihåg att jag hade parkerat bilen när jag hade och klippte mig. Och sen när jag kom ut tänkte jag, vad fan ska jag ställt bilen? Mm. Så jag fick gå runt med den här blippen.
Var det blinkar någonstans?
Ja. Och det lustiga var när jag såg bilen så tänkte jag, gud, parkerar jag där? Mm. Alltså inte ens då kopplade jag.
Nej.
Och sen när jag tittade tillbaka i efterhand, då kunde jag ju se flera olika saker som hade hänt under vägens gång.
Precis.
Men det är ju väldigt svårt när man är mitt uppe i det. Mm. Vad hände då? Blev du sjukskriven? Mm.
Då var jag sjukskriven ett tag. Det där var ju humor också. Och sen slutade jag då på EF. Och så slutade jag i slutet på december. Liksom. 4 januari, då satt jag på flyget till Asien. Då skulle jag luffa med en kompis runt i liksom, Asien. Och så här. Man har så hög takt i allting istället för att liksom, fatta att nu måste jag vila. Nu måste jag liksom, ta det lugnt. Och bara, då var det ju full fart på det som jag ansåg var vilsamt. Liksom. Resa. Jag åkte ner och hyrde ett hus i Italien en månad och skulle liksom bara vandra och meditera. Jag satt ju där, var på nålar liksom. Mm. Jag fortsatte lite hög takt.
Tror du trots att jag var ledig?
Ja, absolut.
Att få ner tempot.
Ja, ja. Det var det helt klart svåraste. För då, den gången var jag inte så dålig att kroppen la ner. Det har den gjort vid de senare tillfällena, liksom bara strejkat. Men då var jag inte tillräckligt då. Då var det mer så här, den gråten och liksom så. Och plus att jag kunde ingenting om återhämtning. Idag har jag ju mycket kunskap om återhämtning och vad vila faktiskt är. Det hade inte jag då.
Nej. Men hur länge var du borta från jobbet då? För jag då var körde borta, du på och reste och gjorde massa saker.
Ja, jag gjorde massa saker. Jag var uppe och gjorde sent i livet skrivbammade jag i Åre. Liksom. Ja. 30 år eller vad jag var för någonting och bara tog ledigt och gjorde grejer och jag var borta nästan ett år faktiskt. Jag hade givit mig själv att jag tar långledigt ett halvår. Och sen blev det liksom över sommaren 8 månader. Och sen var det någon som ringde och frågade om jag skulle göra något. Så då började jag småkonsulta lite där på hösten. Men jag var borta nästan ett år, var jag faktiskt. Jag fattade inte hur jag skulle behandla den tiden. Jag hade liksom inte, jag fick inte rätt hjälp heller. Eller hade inte kunskapen.
Också, det kan ju också vara svårt, för att det är ju inte, där är väl kanske viktigt att de som sjukskriver också vägleder en vidare i, eller att man i alla fall ställer frågan om man orkar eller om man känner igen sig i det, så kan man kanske be om den hjälpen också, även om man inte får den och inte vet. Vilket jag tycker för sig inte man ska behöva be om.
Nej.
Men någonstans är att det man, om någon lyssnar och känner igen sig i det, så kom ihåg att fråga, vad är det bästa för mig just nu? Mm. Även om det inte känns som att det är det bästa.
Och jag tror så här, för det där är ju faktiskt då 20 år sedan, jag tänkt på. Men det är det faktiskt. Och det är en väldigt stor skillnad i, alltså kunskapen i samhället är mycket större idag. I vården. De har ju mycket bättre koll på hur man ska bemöta det här, liksom. Så det tycker jag verkligen har gått framåt. Och finns mycket mer förståelse generellt sett. Tyvärr då kan man säga. För att det är ju för att det är ganska vanligt.
Ja men precis. Och det är också någonting som tål att tänkas på. Vad är det som gör att det har blivit så de här senaste 20 åren egentligen? Lite grann som jag tycker i alla fall att man har kunnat reflektera under det här senaste året med pandemin. Att tempot för många kanske har gått ner lite grann. Att, och jag har träffat väldigt många. Jag ska inte säga att alla känner så. Men jag har träffat många som tycker att det har varit väldigt skönt.
Ja, det har jag också.
Och inte, de har inte varit mindre effektiva.
Nej, i varje, sen, många fall kanske tvärtom.
Precis, och att det säger ju rätt mycket som vi har att lära utav. Mm. Men sen gick du tillbaka i alla fall, du började konsulta då under
hösten. Då gjorde jag helt andra saker ett tag under några år. Då jobbade jag faktiskt på en, ja, men typ en reklambyrå som projektledare och så här. Så jag ville verkligen växla ner, inte sitta i ledningsgrupper och inte ha massa personalansvar och liksom så. Så jag, där tyckte jag ju lite att jag ändå anpassade. Men det var ju också ett ställe med oerhört högt tempo och väldigt, väldigt framgångsrikt och det gick jättebra. Så att då snabbt så tog man ju på sig mer och det var liksom stora projekt. Det kan ju också vara väldigt krävande även om man inte har en ledande funktion liksom. Så att det där, men sen blev jag gravid med min äldsta dotter. Så det var ju bra. Då fick jag vara hemma och liksom det här som händer när man är ledig, att man får tid att tänka lite grann och så. Så att, men sen fick jag en fråga då om att börja i finansbranschen. Det här var 2006. Och då tänkte jag först att nej, inte. Ja, det, den branschen vill jag inte till. Det
är varför för, vill du inte det då?
Ja, men lite sådär. Jag hade jobbat en sväng också på McKinsey som rekryteringschef. Inte som konsult, men som rekryteringschef. Och ja, men det är ganska hårt tryck och kanske vassa armbågar och lite sådär. Men jag har ju haft glädjen att få vara på ett bolag där det inte var så. Ett högst mänskligt finansbolag liksom. Så att jag har haft det jättebra där måste jag säga. Men det, och det har ju inte att göra med arbetsgivaren när man blir lite risig. Det har att göra med ens egen, hur man hanterar det. Att man bara hoppar på allting och tycker allting är roligt och svårt att säga nej. Man bara kör liksom.
Men det är också, jag tänker att det har ju med en själv att göra, men det kan också vara ganska svårt. Man vill visa framfötterna, man vill lära sig mer, man vill utvecklas och då är det ju lätt att det är så här, ja men då säger jag ja för att tanken nästan kanske tar över mer än vad man, om man känner efter vad kroppen och vad vi mäktar med.
Ja.
Så det är också ganska svårt, tror jag,
supersvårt
att hitta den balansen.
Liksom. Ja, visst är det.
Därför tror jag att det är viktigt att, upplever jag i alla fall, att chefer har en insikt i det. Alltså är det sunt att den här personen nu har jobbat till 10 varje kväll? Att jag kan känna ibland att det är faktiskt också ett ansvar från den personen
så?
Att säga att du har jobbat för mycket. Om du fortsätter så kommer du inte orka och vi vill ha kvar dig länge.
Ja. Ja, så är det ju, verkligen. Där tycker jag ju också att kunskapen om att man inte håller, den här hållbarheten som folk pratar om ofta kanske i andra sammanhang, men den hållbarheten rent i ett arbetsliv finns ju också där, just det här att kör inte fullt nu, för då håller du inte, du ska hålla lång tid här hos oss liksom. Den tycker jag också har blivit bättre.
Mm.
Jag hoppas att det är så i alla fall.
Det ser man ju också på många företag som tar in det här med rörelse och träning.
Ja.
Att man prioriterar sådana saker för förståelsen kring människors hälsa också.
Ja.
Men det gjorde ju ändå att du tackade ja till finansbranschen.
Det gjorde jag. Gick in med hull och hår och byggde upp ett bolag och liksom skapade hela den personalavdelningen, anställde massor med folk. Vi öppnade kontor och full fart. Och sen,
hur var det då?
Ja, men det var jätteroligt.
Ja, det var
så skojigt. Ja. Men sen så kom ju då också finanskrisen 2008. Det är faktiskt en rolig grej. När vi hade bokat med ledningsgruppen och alla chefer att åka till Yasuragi och ha teambuilding. Vi hade flugit in folk då från Hongkong och Moskva och gud vet var. Och så hade jag bokat skratt-yoga. Det är ändå roligt. Typ vi skulle ha en massa ledarskapsutbildning och så här. Så hade jag bokat skratt-yoga. Så kom jag till parkeringen på Yasuragi samtidigt som en kollega. Så öppnade vi bildörrarna så hade vi bara att vara på P1. Då hade Lehman Brothers kraschat i New York. Man bara så, nej men vilken skrattfest. Vi går och har skratt-yoga.
Och vad blev det då istället?
Nej, det blev ju lite kaosigt kan man säga. Vissa fick ju bara lämna och åka tillbaka. Och det blev ju så här helt jobbigt. Så många av de här som jag hade anställt, som jag liksom verkligen hade handplockat och tyckte jättemycket om. Och vet, så här, de fick vi ju då avsluta anställningar och liksom bara dra i handbromsen som alla andra. Liksom.
Hur känns det?
Jag tror att så här, när man undrar varför det sen smällde igen för mig, trots då en i många stycken fantastisk arbetsplats. Jag var ju personalchef, så jag hade drivit massa hälsosatsningar och jag hade ju liksom infört, jag var väldigt tidig på att införa mindfulness
jag såg ett YouTube-klipp på dig, en intervju där du berättade om det.
Ja, just det. Ja, nej men det gjorde vi. Vi gjorde mycket sånt där för att jag tycker sånt är spännande och jag tycker att man har så oerhört mycket att vinna på att investera i den typen av saker.
Men att avskeda då från
den situationen. Just det där. Ja, det är ju det. För att även om man kanske är väl rustad så är det ju skitjobbigt att liksom avsluta anställningar och sådana saker. Så jag tror att just innehållet i jobbet, man måste vara så oerhört. Och jag hade då, vid det tillfället hade jag inte lärt mig lika mycket om just kanske meditation och återhämtningstekniker och så som jag nu har idag. Som jag också praktiserar, för det är en sak att i teorin köpa in en liten snabb kurs, liksom. Så går man en liten utbildning när folk kommer in och är lite stressade. Det är så stor skillnad på det och att i praktiken, jag mediterar ju nu varje dag. Mm. Liksom.
Och vi ska komma till det också, så här, hur man kan göra den situationen. Men jag tänkte också på, eftersom just det här med det här året som har varit, så är det ju många företag och många chefer som har hamnat i den situationen där man har varit tvungen att säga upp människor som man faktiskt tycker om. Och jag vet när en ledarskapscoach, Alexander Holmberg, som är ett av de första avsnitten i podden som heter Leda i förändring. Mm. Han sa just det, att det är skittufft för anställda liksom att bli uppsagda nu och så vidare. Men det är inte heller lätt för cheferna.
Nej.
Att de har liksom inget val. Och jag träffade en kompis till mig som är vd för ett större bolag. Då frågade jag så här, hur går det för er nu? Och han sa det att det är som för alla andra, att det är tufft liksom. Fast det kan jag hantera. Men att säga upp personal, det gör så jäkla ont.
Ont. Ja, det är så jobbigt.
Och hur tärde det på dig?
Ja, jag tror att det tär ju verkligen på alla förstås. Sen tror jag just det där, om man är en person som engagerar sig väldigt mycket så tär det väl ännu lite till. Så är det väl. Så att det var jättejobbigt på alla sätt och vis. Så det är ju, och det jag tror ofta det är det här med varför man blir dålig i en utmattning. Det är nog ofta just många bäckar små på något sätt. Att det liksom är många olika faktorer som bidrar. Det är ju väldigt sällan kanske att det bara är en yrkessituation. Det är också hur man har det privat eller hur, liksom vad som finns runt den i mångt och mycket.
Men det blev ju också, det är ju, som du säger, det är ju inte en sak som gör att man kanske hamnar i de här situationerna, utan också att det blir stökigt runt omkring, kanske också privat. Och det händer ju också efter det här.
Mm. Ja, precis. Det, så är det ju. Dels var det ju stök på vägen i att min mamma blev sjuk. Och min pappa, de var sjuka samtidigt. Men min mamma gick också bort sen då. Så det var väldigt mycket liksom vårdande och stökigt. Och det sammanföll med att vi då hade köpt ett nytt hus som skulle tokrenoveras. Ja, det är ju så, man håller på med sånt. Och då är det så intressant att man inte anpassar någonstans. Utan man stövlar på liksom. Jag tror det är jättevanligt, tror jag, att många saker i livet sammanfaller. Att man kanske, ja, som i mitt fall, det här hände ju då när jag var ny på jobbet i finansbranschen på att bygga upp den verksamheten. Och då satt vi i renoveringsprojektet och då gick min mamma bort. Det blir ju liksom så himla. Men sen i efterhand så kan man ju titta på det där och tänka att det är så tydligt att jag tog inte hand om det. Utan jag liksom bara pinnade på. Och jag tror att historien för mig hade sett annorlunda ut om jag hade tagit hand om sorg till exempel. Det är en väldigt viktig process. Och det tillät inte jag mig då. Det hade jag liksom inte tid med.
Ja. Och hur ofta tror du inte man säger det? Jag har inte tid med att ta det sen. Och det är ju också så att man gör det ens med sorgen. Men det är ju någonstans, man har ansvar och säkert många sådana saker.
Ja, visst är det så.
Men det är intressant också som du säger att vi är bra på att addera massa saker. Ja. Men om vi adderar så fyller ju det kalendern både veckovis och timmar på dygnet.
Ja, men visst är
det
så.
Och det blir liksom fullt. Precis som det blir i huvudet och känslomässigt. Ja. Att kanske då, om jag adderar någonting. Ja, men som man brukar säga, om jag handlar någonting så ska någonting ut.
Och precis så.
För att det ska få plats i hemmet.
Just det.
Liksom.
Och där så, tänk om man hade kunnat haft det tänket lite grann. I att faktiskt justera. Liksom. Blir det mer någonstans, då får du justera någon annanstans.
Exakt. Mm. Det är också sådana saker, tror jag. Att, alltså man kan ju inte ändra det som har hänt. Men däremot så kan man ju lära sig av det som har hänt. Och den erfarenheten som kan man ta med sig.
Ja,
för det är ju
visst.
Jag kan inte ångra saker, för att man gjorde ju någonstans, tror jag också, så här, du gjorde ju ändå ditt bästa, vad du trodde var bäst då.
Absolut. Visst är det så. Nej, man agerar utifrån den situation, den kunskap man besitter där och då.
Mm.
Så att så är det ju. Sen är jag så himla tacksam över att jag har fått vara med om det här, för att det är ju idag en helt annan situation.
Mm.
Och det är så himla häftigt i att när man liksom har fattat det här, så otroligt mycket mer så här, det blir lite klyschigt då kanske, men harmoniskt. Min tillvaro är så oändligt mycket mer harmonisk och
då
glad
gick det ändå,
idag.
Och du gick ändå igenom en skilsmässa.
Ja,
en
just det.
Skilsmässa,
precis. Sen gjorde vi ju det också. Ja, så att när Nej, för det blev, ja precis. Jag var ju då sjukskriven för utmattning så. Och sen, så i det så träffade min man en annan.
Under tiden då när du var sjuk?
Ja, precis. Mm. Så att det där, och då är det ju så, det här med att man önskar att man hade stannat upp och tagit hand om saker. Men det funkar ju faktiskt inte alltid. Det tillåter inte tillvaron. För då kommer ju liksom den här tigermamman fram. Då måste man ju bara så här jobba, skaffa ett nytt boende. Det är ju bara att liksom se till att allting funkar. Så då gick jag tillbaka och jobbade. Förvisso på deltid. Men liksom att jag bara kände att nu måste jag ju ha en situation som funkar för mina barn.
Mm. Man drar in en reservbatteri som egentligen inte ens
finns. Det var ju lite så. För att det var som en kompis åt mig när det där hände. Att du var ju redan i källaren för du var sjuk i utmattning. Sen bara, shit. När det här hände med skilsmässan. Då var jag såhär, det fanns en undervåning till här i källaren. Så att, men då tar man ju, trots att det inte finns några reservbatterier, så tar man ju till dem ändå. Och jag tror att det var det som sen kostade 2017 när jag blev ordentligt dålig i utmattning. Det var för att jag hade kopplat på massa reservkraft som inte fanns. Och då så blir det liksom, då la ju kroppen ner. Då hamnade jag i sängen. Det liksom bara, gick inte.
Du kom inte upp?
Jag kom inte upp så. Och liksom hela paketet med yrsel och spänningshuvudvärk och men allt vad det nu var.
Blev du rädd?
Ja, då blev jag rädd. För då kände jag så här, herregud, vad är det nu här? För då fanns det, tyckte jag, inte någon egentlig. Sen att jag hade liksom kört någon stor konferens nere i Berlin och stått och pratat för 200 pers och det var rätt mycket party och liksom full fart. Det är så här, så gjorde jag ju hela tiden. Så det tyckte inte jag var så konstigt. Men så fick jag en vanlig förkylning efter det. Och den gjorde att jag hamnade i sängen. För då var det väl som att kroppen, så här, det var det lilla som behövdes för att, så här, du kan inte hålla på så här.
Nej, och det tycker jag är så fascinerande med kroppen. Att det är så här, okej, du har inte lyssnat på mig
hittills. Nej, då tar jag nästa.
Nu tar jag nästa
nivå.
Kan du lyssna på mig nu?
Nu då, snälla då. Ja. Nu får det vara nog, liksom. Så precis så var det.
Och då blev det en längre tid.
Då blev det lång tid. Och faktiskt världens bästa så här, rehabilitering på stressmottagningen.
Ah.
Super, super, super bra.
Vad fick man göra där?
Då fick man i grupp, fick man hjälp av läkare, psykolog, sjukgymnast. Ett helt team som hjälpte en att komma på banan. Och första gången när jag blev remitterad dit, då tyckte jag så här, nej, det behöver inte jag. Och nej, sitta i grupp, nej gud, oj, vad hemskt. Det är bland det bästa jag gjort. Helt fantastiskt. Under 6 månader, verkligen så här, ett förändringsprogram.
Och hur ofta gick du dit?
2 gånger i veckan, va?
Mm.
Tror jag. Och så massor med hemarbete. Massor med så här reflektion. Alltså i lugn och fin takt. Inte att de la på en massa. Utan verkligen så här. Successivt gå igenom. Vems värderingar? Vad är viktigt? Vad är vila? Hur återhämtar man? Uppstyrt, strukturerat program för återhämtning. Fantastiskt bra.
För jag tänker att det är ju kanske några som är, någon som lyssnar som är lite grann i samma situation, inte riktigt kan tyda signalerna. Nu under sommaren stannar upp lite och kanske lite rädd för vilka steg ska man ta.
Mm.
Jag tycker så här, när du säger det här med grupp, då blir jag ju så här, vad läskigt.
Ja, vad läskigt. Ah, fy.
Att verkligen ta den chansen och att det gör sån skillnad. Mm. Vad fick ni lära er när det gäller återhämtning till exempel?
Ja, det är så mycket jag har lärt mig så att jag knappt vet var jag ska börja. Men en sån sak som jag aldrig har reflekterat över, det är att om man ska göra någonting, till exempel gå på, hålla ett framträdande eller gå på en middag eller åka bort en helg och göra någonting sådär. Då vilar man ju kanske när man kommer hem. När man har gjort det där så vilar man efter att man har gjort någonting. Och nu kommer tricket. Vila före.
Ja.
Ja.
Varför då?
Som exempel inför att vi skulle göra det här idag. Först så slog min gamla lilla kontrollfreak till och bara, jag måste förbereda mig. Vad kan jag liksom, inte vet jag, läsa in eller, ja men du vet, så här, förbereda mig på något sätt. Och sen så tog jag min relativt sett nyvunna kunskap och bara, nej men det bästa jag kan göra för att det här ska bli bra, det är att vila. Så att verkligen ta det lugnt innan jag ska göra någonting. För då vet jag att mitt huvud är mer med.
Och vilket sätt vilar du på då?
Ja, men alltså igår låg jag ju på sofflocket på verandan.
Oh,
gjorde jag. Men det är ju en lyx jag har för att jag har skapat mig en ny tillvaro nu.
Precis.
Som jag kan göra lite, så att jag verkligen ser till att designa mitt liv så att det ska funka. Men så att jag återhämtar mig, jag vilar ofta före en aktivitet istället för efter.
Åh, det ska jag ta till mig.
Ja. Det är oerhört bra.
Men där någonstans kanske också ligger det här med meditation. Att det är många som mediterar inför någonting.
Just det. Ja.
Det är
precis, det har jag också gjort. Det har jag gjort i morse till exempel innan jag kom hit. Då har jag mediterat.
Hur länge mediterar
innan.
Du?
Ja, men det är väldigt olika. Idag har jag då mediterat 15 minuter. Men nu har jag gjort det här så mycket så att jag kan på ganska kort tid få mycket återhämtning. Så var det inte när jag var dålig. Då behövde jag ju kanske, då kunde jag meditera en halvtimme eller liksom ännu längre ibland. Men nu när jag har ett ganska, det fick man också lära sig faktiskt. Meditation, små korta återhämtningstrick liksom. Att det behöver inte, meditation kan låta så pretentiöst.
Ja, för det är det jag tror att jag. Nej, men jag älskar ju yoga och allt sånt där. Och har ju, men med lite grann hyperaktiviteten då som ADHD så har jag ju svårt att få stilla huvudet. Och det har ju också gjort att jag har svårigheter med meditationen. Att jag sitter liksom försöker meditera i 10 minuter och det studsar ju upp i mitt huvud.
Ja, men det gör det ju. Det är som popcorn. Alltså så här, man blir helt trött.
Och jag bara, men alltså, när ska du stilla sig? Ja. Men att vad jag förstått så är ju det, även om det gör det, så fortsätt.
Mm, precis så. Och det, jag har ju alltså poppat hela SFs största låda i huvudet. Det bara liksom flyger. jag tyckte det här var så jobbigt i början. För det var liksom, jag har haft mycket sömnproblem. Så nätterna har ju varit, det har verkligen varit som att liksom, det är som att gå på cirkus liksom. Det bara snurrar tankar och poppar grejer och sådär. Och så blir det när man sätter sig och mediterar också. För att det är för mycket som är på gång i huvudet. Och då fick vi på stressmottagningen börja med väldigt konkreta och enkla övningar. Där det kanske är, ja men det handlar om att ta några djupa andetag. Och kanske se sig omkring och lyssna. Och liksom mer såna här praktiska, konkreta övningar. För att stanna upp och vara här och nu. Snarare än att man ska liksom sätta sig och göra någon transcendental meditation. Alltså det behöver ju inte alltid vara så mycket. Jag tror folk har ibland för stor ambition.
Och när du stannar upp, så stannade du ju upp ordentligt när du låg i en hängmatta en sommar.
Ja, det var precis så. Det var en sån grej.
Det var så.
Ja, med min lilla bok. Och så låg jag i min hängmatta på landet. Och så hade jag ju varit sjuk då liksom. Jag började ju fatta att jag inte skulle gå tillbaka till mitt gamla jobb. Det är så här, sakta men säkert så formades ju den tanken att det här mår jag tydligen inte bra av. Det var ganska uppenbart, men man tror ju ändå, liksom, första planen var ju så här, nu är jag hemma och återhämtar mig och så går jag tillbaka. Och sen så börjar man då fatta att det är ju några grejer här som kanske inte är helt funkis. Och så låg jag och funderade i min hängmatta, så här, men vad vill jag göra? Vad är min värderade? Jag har alltid velat vara utomhus. Jag känner mig så här instängd på kontor. Det har jag alltid gjort, men då har jag liksom gjort friluftsaktiviteter när jag varit ledig. Men sen nu när jag liksom låg och funderade, men jag vill ju alltid vara utomhus. Ja, men vad kan jag ha för yrke som gör att jag kan sno ihop tillvaron om jag vistas utomhus? Så jag låg där och gick igenom, så här, vad kan jag? Vad gillar jag? Och vad kan jag? Ja, jag är ganska bra på att köra båt. Det har jag liksom alltid gjort sedan jag var liten. Jag är bra på att köra båt. Så här, då får jag vara utomhus. Så bara, jag kanske ska lära folk att köra båt. Ser man på. Ja.
En sån helt annan riktning.
Ja,
Men och jag tycker det jag tycker är så coolt. Att våga ta det steget också. För sen kan vi komma på massor med idéer som vi vill. Mm. Men sen är det också så här. Och det är kanske lite grann för att jag själv har reflekterat över det. Alltså, men jag har ju barn och försörja och själv.
Ja.
Och mycket ansvar. Hur ska jag kunna byta riktning? Eller så här, men det var innan jag startade podden. Att jag ville ju börja med det här. Och nu med pandemin så blev det ju automatiskt. Men innan jag hade funderat på det. Mm. Att klara övergången.
Jättesvårt.
Alltså, hur upplevde du det? Tyckte du det var läskigt?
Ja. Jag tycker fortfarande att det är läskigt. Tycker jag ju. Liksom. Mm. För att jag är ensamstående med 2 barn. Och höga bolån. Nej, men liksom, det är klart att det är läskigt. Och det gjorde nog att jag liksom höll kvar i det här välbetalda jobbet i finansbranschen. Det är klart att jag hade mått bättre om jag hade slutat den då förra gången jag var utmattad. Liksom, så, istället för att köra på lite till. Men jag vågade inte. Jag har haft liksom planer på att göra eget, kanske som inom HR då. Att jobba som coach och så. Det har jag funderat på ganska länge men inte vågat. Och sen är den här ytterligare idén som kanske var lite ännu mer av en nisch, lite mer unik, kom upp. Men sen har jag ju pluggat på Handels. Jag har ju räknat. Det var skitläskigt. Men jag har gjort affärsplan och jag har gjort det liksom och känt att nej men vad fasen. Och så har jag ju så här, jag har ju fyllt 50. Då känner man så här, nej men herregud, nu eller aldrig. Så då körde jag.
Och jag tycker det är så coolt. Och är det så att man känner att man skulle vilja göra så och inte kan räkna så kan man ju fråga någon om hjälp.
Ja, absolut. Nej, men så är det ju.
Och det tror jag kanske gör att det är lite läskigt för att jag inte kan den delen till exempel. Så har jag liksom ingen direkt plan utan jag går mer på känsla. Men då är det ju kanske bra också För att du bryggade lite över, alltså du planerade det här lite samtidigt som du jobbade på, alltså hur
nej,
du skulle,
nej, du sa, nej, inte alls. Jag
för idén kom, sjuk. Men du fortsatte ju jobba.
Nej, men så här, det här med att jag liksom kanske så här, någon gång skulle vilja starta eget,
ja.
Den har nog funnits.
Ja, okay.
Men då höll jag mig ju liksom på det då mycket mer säkra. Så här, kanske skulle kunna funka som coach liksom, i och med att jag har jobbat så himla mycket med det.
Ja, det var det jag tänkte.
Ja, det här trogen havet utbilda i att köra båt. Nej, det kom i hängmattan liksom, när jag dessutom var sjuk. Och det känns ju så här, det var jättejobbigt. Så här, okej, kommer jag hålla för det här? Men sen har det varit många, jag har ju också utbildat mig. Jag har ju gått så här förtygsbefälsexamen klass 8. Det vet.
Och du gjorde dem då inför...
Ja, det gjorde
att starta
företaget. Ja, precis. Det gjorde jag. Så att så handhavande av snabba fartyg, jag bränt runt i 40 knop i skärgården och du vet, så här, navigerat så där som stridsbåtsförarna gör.
Det är så coolt.
Gira. Ja, nej, ja, absolut. Och, men det var ju ja, det är coolt för att det som många har ju sagt så du måste vara försiktig, det är så jobbigt att starta eget, det är så mycket mycket jobb att starta eget. Det här har varit för mig, så eftersom jag liksom har blivit lite bättre på att lyssna till mina egna behov. Och jag har liksom mycket mer tillit till, så har det har varit, jag ska inte säga lätt då, för det låter det som att jag kanske är lite nonchalant. Men jag vet att så exakt vad jag vill, jag vet att exakt hur jag ska ha allt från så här, det här. Så här vill jag lägga upp själva utbildningsprogrammet till hur hemsidan ska se ut. Jag vet exakt vilken färg det ska vara. Det har liksom varit så givet. Och jag tror att det har kommit lätt till mig. För att det har varit en så bra matchning med vem jag är och vad jag vill. Liksom.
Och där tycker jag det fina med att stå kvar i och lyssna till sig själv. Mm. Vilket ibland kan vara svårt. Men du pratar ju om att man stänger av sociala medier.
Mm.
Ibland kan jag få höra sådär, kommentarer. Sådär, men kan inte du skriva någon gång när du mår dåligt också?
Mm.
Jag vet inte liksom riktigt varför jag ska göra det. Då ska jag göra det för att de ska känna att okej, okay, det är inte bara jag som mår dåligt. Så du ska göra det för någon annan.
Mm.
Och vissa människor tycker att det är skönt att göra det. På sociala medier.
Mm.
För att de tycker om att få kommentarer som tipsar om. För oftast är det så att om du berättar någonting så får du ju oftast väldigt fina kommentarer hur du ska gå tillväga. Mm. Mitt problem med det är ju att om jag inte mår bra, säg fysiskt eller mentalt. Mm. Om jag skriver om det, då börjar jag ju lyssna på vad alla andra tycker.
Ja, precis.
Då kan jag ju inte lyssna till mig själv.
Nej.
Även om det är jättesnällt av alla andra att vilja hjälpa mig.
Mm.
Men då utgår jag från deras erfarenheter.
Mm.
Och slutar lyssna på mig själv. Mm. Så skillnaden för mig är ju att jag vill ju jobba just det du pratar om. Att det här är det jag vill göra. Det här är det mina behov är.
Mm.
Sen kan jag gärna berätta om det som du sitter och gör nu.
Mm. Ja.
Att man i efterhand kan berätta. Mm. Så här var det. Det var tufft. Men jag lyssnade på mig och gick den här vägen.
Mm.
Eller sökte hjälp hos en läkare för att det var fysiskt.
Mm.
Alltså vikten av att stanna upp och lyssna till sig själv. Och då säger jag verkligen inte att det är fel att lägga ut om man mår dåligt. För alla har vi olika behov. Men mitt behov är att lyssna till mig själv först.
Mm. Mm.
Och det är ju det du gör i det. Även om folk kan avråda dig till att starta eget.
Mm. Mm.
Så är det så här att stå kvar i den grejen. Kan vara ganska tufft ändå.
Ja, och det är ju så att de flesta har blivit väldigt liksom glada. När jag har berättat att jag ska göra det här. Och liksom, rolig och bra idé. Sen kan man se då en del personer runt mig som kanske så här, mer av omsorg för mig så här, du vet, kommer du få ihop det, alltså rent ekonomiskt liksom, så och det är ju av omtanke och den uppskattar jag jättemycket, men jag liksom det är sån häftig grej i att så här, min magkänsla har varit superrätt, det är så här, jag har bara känt så här, den har varit så tydlig min magkänsla, och då är det så härligt för då vet man ju liksom så här. Och när folk har kanske frågat eller utmanat eller inte ifrågasatt, för jag tycker folk har varit otroligt stöttande, men verkligen så här vill jag ha det.
Hur ser dina dagar ut idag? Om du liksom så här, vad har du landat någonstans efter den här resan under 20 åren.
Ja, tänk va. Nej, och det är ju så här, men det är ju väldigt härligt att jag får nästan så nypa mig lite i armen, för att jag har haft en plan om hur jag vill ha mitt liv. Och så har jag så här sakta men säkert byggt det, den tillvaron. Så att jag är utomhus väldigt mycket. Jag är utomhus och på havet nästan hela tiden. Och sen då, man måste ju även liksom administrera lite. Ja, men då får jag sitta hemma i mitt fantastiska boende. Där är jag liksom
nära havet.
Nära havet. Och det är lugnt och fint och grönt. Och där kan jag då administrera de tider jag vill göra de här fakturer. Allt det här som man måste göra. Det är inte ens en belastning. Jag trodde det lite grann, för jag hade liksom så här svårt för datorer och Excel, och jag tyckte allt sånt där var jättejobbigt efter att jag blev dålig. Nu tycker jag att det är jätteroligt att fakturera. Jag tycker det är skojast jag vet att så här gå in och fippla och dona, och jag har ett litet Excel-ark där jag håller koll, och men jag tycker det här är jätteroligt. Så att jag har fått en kombo. Jag är ju jättemycket ute på havet hela tiden, men jag får också en liten dos av det här lika kontor. Ja. Liksom.
Och på dina villkor.
Ja, och på mitt sätt. Liksom. Och sen är det ju också att jag får träffa jättemycket spännande människor. Det är väldigt, väldigt roligt. Det hade inte jag tänkt på riktigt. Jag tänkte ju på att jag ville ju, min grundidé var att jag vill att fler ska känna sig trygga och därmed ha roligt när de är ute med båten. För att jag tycker att jag har stött på så många som tycker att det är lite så här nervöst. Det är lite jobbigt.
Ja. Det var därför jag bokade dig.
Ja. Det finns till och med de som faktiskt har kommit och i regel rätt rädda. Mm. Och liksom tycker att det är så här ångest. Och då tycker man så här, men gud, ska du vara ute på din semester? Det är bara jobbigt allting. Mm. Och att det blir lite tjafs ombord. Det kan också vara så här, hoppa älskling, hoppa. Och så här blir det liksom lite knas. Så att där var ju min att jag ville bidra till liksom ökad trygghet och säkerhet. Jag är ganska mycket säkerhets... tänk i det jag gör och sådär. Och att därmed alla ska kunna få känna sig bekväma och ha kul. Sen att jag också fick som bonus att jag får träffa en massa härliga människor. Det hade jag bara inte riktigt tänkt in. Så det är ju jätteroligt. Så mina dagar ser ut som så att jag kör båt med härliga, intressanta människor och bidrar till att de... Det var just det där, jag hade en kurs igår. Då var det en tjej som var riktigt, riktigt rädd. Och så har vi kört då liksom en kvällskurs om 3 tillfällen. Och så när vi summerade igår. Och hon liksom så här, jag känner mig mycket tryggare nu. Jag vågar köra båt. Alltså det är ju så här, nu blir man ju så här, hi. Det är ju jätteroligt liksom.
Ja, för det är ju fantastiskt att vara ute på havet. Jag älskar ju havet och har ju inte kört båt i så många år. Men tycker att det är helt fantastiskt. Mm. Och det är ju, men sen är det ju framförallt de här situationerna som man kommer till som inte hela... Man inte riktigt är beredd på. Eller man möter flera båtar i kanalen. Djurgårdskanalen då som ligger i Stockholm. Som är ganska trång. Och där har jag ju hamnat där jag mött liksom vid en bro 3 båtar. Och jag ska hålla mig kvar. Alltså så här, och man lär sig mycket såklart. Men bara känslan av att så här, den här situationen kan jag hantera. Men också en sak som jag tänkte på förra året. Jag har inte känt mig så här. Jag är inte alls rädd för att köra båten och sånt där. Utan... Däremot så var det ju förra året med pandemin så upplevde jag att det var så mycket mer båtar. Mm. Och jag upplevde inte att alla var supertrygga i sina båtar. Mm. För att kanske inte ha kunskap eller så. Och då kände jag så att nu vill jag i alla fall bli mer trygg. För att nu är det lite mer stökigt här ute. Det är fler båtar och det. Och också därför jag vill ha med mina söner. För att när vi är ute så vill jag ju att hela familjen ska förstå. För händer det mig någonting så måste någon annan kunna köra båten.
Just det.
Och det du också så här pratar om med familjerna till exempel. Mm. Där hopp i land älskling. Mm. Fast som älsklingen också får vara med på en kurs.
Ja.
Och också förstå. Tänker du också lite grann att den delen tycker jag är väldigt fin.
Ja, och det har faktiskt varit jätte... Vi pratar ju mycket om kommunikation ombord. Hur så här, man har ett språkbruk så alla förstår. Att, och man så här, vet vad som händer. Och om något skulle gå snett så är man ganska... snabb på vad alla ombord ska göra och liksom att man fattar att man är samspelt och sådär. Och har man med sig gäster ombord som inte är båtkunniga, ja, att man är tydlig i liksom sina instruktioner och sådär. Då hade jag en så himla gullig tjej här om helgen som vi lade till i naturhamn och det är lite trixigt. Då måste man säga, var ska man lägga, så här, folk tycker det är ännu obehagligare då, för då ska man då liksom köra rakt in i berget. Liksom.
Ja. Och var kommer vinden ifrån?
Ja, precis. Och att det då kan hända grejer och så. Om man ska planera sin tilläggning så man är trygg. Om man ska stanna över natten till exempel. Och då vet jag att hon sa så himla bra. Hon bara, nu förstår jag. För hon har alltid haft så bråttom in i så här. Ja, men nu, här ligger, ja, men det här blir ju bra. Nu ska vi starta grillen och nu är alla hungriga. Och vi lägger oss här och så har hennes man då. Nej, det känns inte. Nej, vi tar den här klippan istället. Och nej, vi kommer inte in här. Vi får ta den här klippan och liksom hållit på lite så. Så då sa hon så himla bra. Bara, nu förstår jag. Varför det tar lite tid ibland. Ja. Det är lite att fixa med. Så att den där förståelsen för varandras. Liksom att alla har kunskapen. Det bidrar nog väldigt mycket till en härlig semester tillsammans.
Ja. Och att man får lugnet tycker jag. Ja. För att oftast är det ju liksom situationer där man blir lite stressad. Istället för att då faktiskt bara sakta av. Och se det omkring vad händer.
Alltså. Precis så. Och det där med att faktiskt sakta av. För det är ju så att just det där som jag då har lärt mig. Att ta det lite lugnare. Generellt sett i livet. Det är ju precis samma sak. Det verkar folk ha lite bråttom på sjön. Trots att det ofta är en semester. Att det, är så här, det ska gå fort när man är till. Det ska gå lite så där. Att man alltid kan slå av på farten. Läsa in situationen. Och kanske då landa i en bättre situation. Än att det
precis som man bör göra i livet.
Ja.
När det går lite för fort. Mm. Så sakta vi av och läser av situationen.
Hur bra?
Ja. Alltså. Men det är det som är så härligt. Och när vi då mötte så såg man ju verkligen hur du strålade. Och sen när du berättade igenom din historia så kände jag bara så här. Det är så inspirerande. Så fantastiskt fint att du ville komma hit och berätta den. Ja. Nu, vad är du nyfiken på?
Ja men alltså jag är ju nyfiken på. Jag skulle vilja bidra. I och med att det har gjort så stor skillnad för mig. Att liksom. Kanske ställa om och lita till sin egen trygghet och tillit och sådär, så skulle jag vilja, det finns ju många unga som mår dåligt idag och inte hittar, stressen har krupit ner i åldrarna, så att det som jag kanske ska göra på vintern, om inte alla vill åka lika mycket båt på vintern, det är att jag skulle ju vilja jobba med att hjälpa unga personer, ofta är det unga tjejer, det behöver inte vara tjejer, det kan vara killar också, men liksom att hitta sin egen inre kompass och vad vill man och vad vill man ju inte alltid påverkas av andra. Jag är väldigt nyfiken på hur den generation som växer upp idag, som har det här konstanta flödet av en fantastisk massa information och kunskap, men också ett konstant flöde som inte alltid är så lätt att stänga av kanske. Hur kan man, vad kommer hända med den generationen och hur kan kanske man hjälpa till i att hinna hitta en liten
där? Där tror jag verkligen att det finns någonting att finna.
Verkligen.
Och sen vet jag också att du är lite nyfiken på att skriva en bok.
Ja, jag har skrivit en bok.
Du har, exakt. Jag ville att du skulle säga det själv.
Ja. Jo, men jag har skrivit en bok om just varför kanske man hamnar i, eller varför jag har hamnat i utmattning och hur det gick till, men framförallt hur man tar sig ur. Och min idé är att göra en bilderbok kring detta. För är man riktigt dålig, då klarar man inte av ens att läsa och ta till in information. Så att jag har skrivit en boktext. Sen är jag inte så bra på att rita. Jag behöver lite hjälp med illustrationer och sådär. Men det bygger mycket kring illustrationer. För jag har fått upp den här boken som bilder i huvudet. Liksom. Så att den har liksom kommit så här som bilder till mig. Så bara poppat upp. Ja, apropå att man har popcorn i huvudet.
Ja, exakt.
Och så har bilder i huvudet. Så liksom har jag fått upp en bild. Och sen så har jag liksom skrivit kring det. Så att den är faktiskt, boktexten är klar. Och jag ska väl kanske våga mig på att skicka ut den till lite förlag. Och hitta en illustratör. Och så.
Vad spännande.
Jag hade tänkt göra det nu här. Men jag fick så mycket att göra på sjön så jag har inte hunnit.
Nej, nu får du hålla på sjön ett
jag
tag
håller
till
på sjön
sommar.
Faktiskt.
Ja, verkligen. Ja. Så fantastiskt fint att ha det här. Och jag är så tacksam att vi har mötts. För du verkligen inspirerar mig på så många sätt. Och jag sa det direkt när jag såg Annika. När hon kom ut så här trygg, glad och bara älskade sin båt. Och bara, hej! Och jag bara, jag vill bli som du. Så att jag får köra lite mer med dig, så ska jag också bli riktigt trygg i de flesta lägen i alla fall, så många som möjligt. Vi ska avsluta med en låt. Vilken har du valt?
Jag har valt Nirvanas Come As You Are, som jag älskar och har på väldigt ofta.
Då lyssnar vi på den. Stort tack och en fortsatt fin sommar.
Ja, men detsamma.
Nu ska vi fika våra... Du är också glutenintolerant, eller käkar inte gluten. Så nu har jag gottat upp här med det härliga... René Voltaires pepstopp. Alltså jag älskar deras kanelboll och muffinsen. God. Jag hade med det på båten.
Ja, det hade du också.
Yep.
Ja. Och jag, precis, jag har alltid älskat er ombord.
Nu ska vi äta.
Gott.
Ja.
Tack snälla för att jag fick komma.
Ja, tack snälla. Och sen, jo, det ska jag säga innan vi slutar. Det här är jätteviktigt. För om man vill komma i kontakt med dig så finns hemsidan, det är trogenhavet.se.
Yes.
Och sen också finns du på Instagram. Trogenhavet. Tack så mycket.
Tack.
Podcasten är producerad av Perfect Day Media.